إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi har kommit fram till kapitel 414 i boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ni får ursäkta min röst idag, den är lite tung kanske. Men inshallah det viktigaste är att kunskapen kommer fram. Och jag hoppas vi tar oss igenom hela darsen bi'idhnillahi ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Bab al-Utas, kapitlet om att nysa. Och det är dagens ämne, att nysa. Och författaren nämner här flera stycken hadithen. Den första hadithen berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Allah tycker om al-utas. Allah tycker om när man nyser. Och han ogillar att man gäspar. Så om någon av er nyser och prisar Allah, säger alhamdulillah, så är det varje muslims skyldighet som hör honom att göra dua för honom. Och vad beträffar att gäspa, så är det från ett shaitan. Så försök att stoppa det så mycket ni kan. För om man säger här, så kommer shaitan att skratta åt honom. Och denna hadith finns i Sahih al-Bukhari. Och denna hadith är mäktig. Den innehåller väldigt mycket information i detta ämne. Här säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att Allah tycker om att man nyser. Allah tycker om att man nyser. Yani det är en gåva från Allah azza wa jall att nysa. Och då säger ulema varför? Jo, som Ibn al-Qayyim nämner här i Zad al-Ma'ad, han säger att när man nyser så rensar det ens luftvägar och tar ut yani överflödiga vätskor och liknande saker från kroppen som kan vara skadliga om de stannar kvar. Det första ni'man. Den andra ni'man är att nysningar också gör människan pigg. Tyder på att människan är pigg och frisk och så vidare. En annan ni'man är att nysningen skakar om hela kroppen och skakar om ens organ. Men subhanallah, inga av dina organ tar skada. Trots att det är som en liten jordbävning för kroppen. Tänk er om att du nyser och ett öga skulle ramla ut eller ja, något från hjärnan kommer ut eller någonting. Subhanallah, ingenting händer. Trots den yani kraftiga skakningen som sker i kroppen. Så du säger alhamdulillah, du tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den här ni'man. Så Allah tycker om al-utas. Och shaitan ogillar att man nyser. Taib. Shaitan ogillar att man nyser. Nah. Och då så säger här Ibn al-Qayyim i Zad al-Ma'ad att när man gör dua, man säger alhamdulillah, din kompis säger hamukallah och du säger yahdikallah och yaslah balak, så är det här någonting som får shaitan att koka. Någonting som gör shaitan väldigt arg. Varför? Jo, för ett, att nysa som vi nämnde är en ni'ma. Och två, det är från Allahs kärlek att Allah låter dig nysa. För hadithen nämner att det är någonting som Allah tycker om. Den Allah har gett dig denna gåva som han tycker om. En Allah tycker om den här personen som nyser. Och utöver det, personen som nyser minns Allah. Han gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Med en av de mest älskade adkar, vilket är att säga alhamdulillah. Och det här får också shaitan att koka. Och sen när han säger alhamdulillah, så, vilket också är ett ord som Allah tycker om och får en att bli älskad av Allah. När man säger det så blir man besvarad av sin vän, sina muslimska bröder som säger yarhamuk Allah. Vilket också är dua, att Allah ska ha rahma över personen. Vilket också får shaitan att koka. Och sen så svarar han: Yahdikum Allah wa yaslih balakum, och Allah vägleder er och korrigerar era tillstånd. Vilket också är någonting som gör shaitan väldigt arg. Så mashallah, att nysa är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikh ibn Uthaymin nämner orsaken till varför Allah tycker om att man nyser. Och han säger att det ger människan nashat wa khiffa. Det gör människan pigg och tyder på att hans kropp är yani lätt. Och därför finner människan som nyser nashat. Han finner sig oftast lite mer pigg eller energisk. Och Allah tycker om att människan är stark och pigg. Så som profeten Muhammad sa alaihissalam, då han sa, och han nämner här hadithen, att Allah tycker om den starka troende. Inna Allah yuhibbu al-mu'min al-qawi. Allah tycker om eller al-mu'min al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah. Den starka troende är bättre och mer älskad av Allah än den svaga. Så Allah tycker om den här yani nashat, den här pigheten och energin som finns i muslimen. Och att man nyser är ett bevis på detta. Och det här är, som vi kommer att komma till senare, om det är upp till 3 nysningar. Yani det vill säga om det inte är en sjukdom. För sjukdomen tyder ju inte på energi och pigghet, utan sjukdomen tyder ju på någonting annat. Och det kommer vi komma till sen. Men att bara nysa en gång spontant, 2 gånger spontant, 3 gånger spontant utan att vara sjuk är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala som tyder på den här pigheten och energin från Allah azza wa jall. Så vad säger här profeten Muhammad alayhi salatu wassalam? Jo, han säger att Allah tycker om att man nyser. Och han ogillar att man gäspar. Och varför? Det kommer att komma senare ett helt kapitel om att gäspa. För att gäspa ifrån är shaitan. Och tyder på den totala motsatsen, vilket är el-kessel, lathet och trötthet. El-khumul, att man har ätit för mycket och sovit för mycket och liknande saker. Man har inte rört på sig tillräckligt, vilket gör att man blir yani trött och seg och gäspar hela tiden. Och det här är någonting som shaitan tycker om. Shaitan tycker inte om att man är pigg och energisk, utan shaitan blir jätteglad när man är trött och lat. Så Allah ogillar att man gäspar. Så han säger här, om någon av er nyser så ska han förhamid Allah och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Så är det varje muslims skyldighet som hör honom att göra dua för honom. Här säger profeten Muhammad a.s. att om din broder nyser och säger alhamdulillah, så är det alla muslimer som hör honom, det är deras skyldighet att göra dua för honom. Genom att säga yarhamukallah. Tayyib. Här kommer vi till en ikhtilaf fråga. Om en person nyser i det här rummet, vi hör honom nysa och vi hör honom säga alhamdulillah, är det wajib? Är det fard kifaya? Eller är det mustahab att säga yarhamukallah? Och alla dessa 3 åsikter finns hos de lärda. Vissa säger det fard al-ain, yani wajib för alla. Vissa ulema säger det fard kifaya, det räcker med att 1 eller 2 säger det. Och vissa ulema säger att det är sunna. Vilken åsikt tror ni är mest korrekt? Wajib. På alla som hör honom. Eller? Nej. Och det är den åsikten som verkar vara starkast faktiskt. Allahu alam. Att det är wajib. Varför? För profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ. Att det är varje muslims skyldighet, varje muslims skyldighet som hört honom att göra dua för honom. Och Ibn al-Qayyim säger att det är väldigt svårt att tolka hadithen på ett annat sätt. Det är den uppenbara förståelsen av hadithen. Och det är också åsikten av vissa malikiya och vissa zahiriya, att det är yani fard al-ayn. Och också Ibn Daqiq al-Eid. Och som vi nämnde Ibn al-Qayyim. Och i denna tid finner vi också att Sheikh al-Bani, Sheikh Muqbil är på den åsikten att det är wajib för alla att då göra dua för personen och säga yarhamukallah. Och sen har vi den andra åsikten att det är fard kifaya. Det räcker med att några gör det som med taslim. Genom du kommer in en broder och säger salamu alaikum. Då räcker det med att en eller två besvarar. Alla måste inte besvara. Det här är inshallah den korrekta åsikten. Så de säger att det här är samma sak. Det räcker med att en eller två personer gör dua för honom. Och kallas de andra får ingen synd. Och att det var det här som profeten menade med hadithen. Men alla alam, det verkar vara som Ibn al-Qayyim säger väldigt långsökt. Och det här är åsikten av Imam Malik, Al-Ahnaf och de flesta Hanabila och Imam Baghawi och Ibn Hajar. Det är att det är fard, kifaya. Det räcker med att vissa gör det. Och sen har vi de som säger att det är mustahab och det är Shafi'iya. Imam Shafi'i säger att det är mustahab, det är rekommenderat. Men al-alam, den åsikten som verkar då säkrast är den förstnämnda, att det är fard al-ayn. Och han nämner också profeten Muhammed a.s. att om en muslim nyser och säger alhamdulillah, så är det de andra muslimernas skyldighet att göra dua för honom. Den här meningen bevisar att det är rekommenderat för personen som nyser att höja rösten när han säger alhamdulillah. För att han sa att de som hör honom säga alhamdulillah ska göra dua för honom. Om vi inte hör honom så ska vi inte göra dua för honom, som vi kommer att nämna senare. Så att det är rekommenderat för personen som nyser att säga alhamdulillah högt. Ibland hör man vissa personer nysa. Han säger alhamdulillah för sig själv. Och det här är fel. Det går emot sunna. Utan han ska höja rösten med ett tahmid. Genom att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och vad beträffar ett tathawub. Att gäspa, så är det från shaitan. Så försök att stoppa det så gott ni kan. Då nämner vissa ulema här. Försök att stoppa det så gott ni kan. Genom att inte vara lata. Genom att inte sova för mycket. Eller sova för lite. Eller äta för mycket. Vilket kommer göra er lata och få er att gäspa. Genom att vara aktiva och rör på er. Så att ni inte blir personer som gäspar hela tiden. Och du vet, ibland du sitter och du gäspar 10-20 gånger på 5 minuter. Ja, du har sovit för mycket, för lite, eller du har ätit för mycket. Eller det är någonting som har orsakat de här gäspningarna. Ni försök undvika att hamna i ett sånt tillstånd. Två, försök undvika att gäspa när gäspningen är på väg. Genom att hålla tillbaka den. Stänga munnen, hålla tillbaka den. Och om den väl kommer, så säger profeten alaihissalam, täck munnen. Ni håll för munnen och gäspa inte högt. För om man säger här, så kommer shaitan skratta åt honom. Gärna den som gäspar och inte håller för munnen utan öppnar munnen och gäspar högt, kommer shaitan att skratta åt. Varför skrattar shaitan åt personen som gäspar med öppen mun? Ni vet det här ljudet. Ah, han liksom gäspar med öppen mun och gör det här. Ljudet. Gäspljudet liksom. Varför skrattar shaitan åt personen? Är någon som vet det? Det kan vara en punkt. Han har gjort honom lat. Ulema säger att han är ful i det tillståndet. Alltså han ser ful ut. Gärna att gäspa med öppen mun och göra det här ljudet är ingenting snyggt. Ingenting man gör framför folk. Det är inte från adab, från etik. Det ser inte bra ut. Så därför skrattar sig ett annat personer. Då säger ulema här som Sheikh Abdurazak al-Badr att vi ska inte göra oss till åtlöje, yani till en orsak som ska få shaitan att skratta. Utan vi ska stoppa allting. Alla orsaker som kan få shaitan att skratta åt oss. Han ska inte få någon chans att skratta åt oss. Så därför håller man tillbaka. Och ännu värre än skrattet är vad som har nämnts i Sahih Muslim, att shaitan kan gå in i munnen. Värre än att han skrattar är att han går in i människan. Och ulema nämner också att även andra saker kan gå in i människan, som insekter, flugor och liknande saker. Så att alla de här orsakerna gör att man ska hålla för munnen när man gäspar. Taib. Taib. Nästa kapitel, och vi kommer att gå igenom mer i detaljer kring att nysa och att gäspa. Kapitlet, vad man ska säga om man nyser. Och där nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger: om någon av er nyser så ska han säga alhamdulillah. Och om han säger det så ska hans broder eller vän säga yarhamukallah. Och om han säger det så ska han فَإِذَا قَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهِ, så ska hans vän säga يَهْدِيكَ اللَّهِ وَيُصْلِحْ بَالَكَ. Och sen säger Abu Abdullah, yani Imam al-Bukhari, att den här hadithen är den starkaste hadithen som berättas beträffande att nysa. Yani av alla hadither som finns om att nysa, så är det här den starkaste hadithen. Taib. Och det finns också i Sahih al-Bukhari. Naam. Så här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam, att om någon av er nyser så ska han säga alhamdulillah. Falya qul alhamdulillah. Är det wajib att säga alhamdulillah? Här har vi en beordring. Falya qul. När du nyser, är det wajib eller sunna att säga alhamdulillah? Vad tror ni? Rekommenderat. Naam. Och det är det som Imam an-Nawawi nämner. Han nämner el-ittifaq, yani konsensus, att ulema är överens om att det är rekommenderat att prisa Allah när man nyser. Så om man nyser så ska ens broder säga yarhamukallah. Taib, du säger alhamdulillah, och den som hör det av dina vänner ska då säga till dig yarhamukallah. Och som vi nämnde, det här är wajib. Och då ska du svara med att säga yahdik Allah, eller i plural yahdikumullah wa yuslih balakum. Taib. Så och här nämner också ulema subhanallah, att när man nyser och säger alhamdulillah, vi nämnde nyttorna med detta, och din vän säger yarhamukallah, så är det här någonting som ökar kärleken mellan muslimer. Vare sig du känner eller inte känner personen, så har du en broder som kommer göra dua för dig, att Allah ska ge dig hans rahma. Och ulema nämner också att det finns en indikation här på ödmjukhet. Att personen, när man säger hamukallah, yani personen som kanske har lite högmod, yani förstår att han också är i behov av Allahs rahma. Han kanske också har gjort synder och behöver Allahs förlåtelse och Allahs rahma. Så han sänker sig lite och blir ödmjuk när man gör dua för honom, att han ska få Allahs rahma. Och sen, mashallah, när han får denna dua, yarhamukallah, så besvarar han denna dua. Och det är också väldigt vackert, som vi har lärt oss i islam, att om du får någonting så ge tillbaka någonting. Och då säger han till personen yahdikumullah, yahdikallah och yuslih balak. Må Allah vägleda dig och må Allah korrigera ditt tillstånd. Må Allah vägleda dig, yani i detta liv, och må Allah vägleda dig till paradiset. Och må Allah korrigera balak. Och el-bal betyder här tillstånd. Och bal, ulema nämner här att det är generellt. Yani, han säger inte må Allah korrigera dina världsliga angelägenheter. Må Allah korrigera dina religiösa angelägenheter. Utan må Allah korrigera alla dina angelägenheter. Din, dunja, familj, arbete, hälsa. Må Allah korrigera allting. En väldigt, väldigt generell och omfattande dua. Yahdik Allah wa yuslih balak. Taib. Så ordet bal betyder här, yani, tillstånd. Bal på arabiska kan också betyda tankar och avsikter. Du säger på arabiska, hadha ma khatara fi bali. Det här är det som jag tänkte på. Så att det kan också vara enligt vissa lärda att man säger må Allah korrigera ditt hjärta. Taib. Men inshallah, den första åsikten är mer korrekt, att det betyder här må Allah korrigera ditt tillstånd, för det omfattar allting. Nej. Nej. Och denna hadith bevisar ju också att det är rekommenderat att höja rösten med ett tahmid, så att du kan få den här duan av din kompis. För om du inte höjer rösten, kanske han inte gör denna dua för dig, och då går du miste om detta goda. Så vi går vidare till nästa kapitel, bab tashmitul atis, kapitlet om att göra dua för den som nyser. Och där nämner författaren flera hadither, bland annat hadith Ibn Mas'ud från profeten alayhi salatu wassalam, där han säger att muslimen har fyra skyldigheter jämt emot sin broder: besöka honom när han är sjuk, bevittna hans begravning då han dör, acceptera hans inbjudan och att göra dua för honom när han nyser. Och denna hadith är sahih. Och ni känner igen hadithen, den har nämnts i andra ordalag. Vissa hadither nämner fem skyldigheter, vissa nämner sex skyldigheter och så vidare. Vissa lägger ju då till att besvara salam. Och vilken är den andra? Att ge nasiha om han ber om nasiha. Men här är några av muslimernas skyldigheter jämt emot sina bröder. Så här nämndes då fyra stycken skyldigheter. Det första var att besöka ens broder om han är sjuk. Att besöka en muslim som är sjuk, är det fard al-ayn, fard kifaya eller mustahab? Fard kifaya. Någon måste besöka honom. Om du säger mustahab, det betyder att om ingen går och besöker honom så är det lugnt. Ingen får synd på sig av ens community, yani staden där man bor. Men om man säger fard kifaya, så räcker det med att någon går och besöker honom från den muslimska, yani, vad säger man, community på svenska, samhället, yani, går och besöker honom. Om man säger fard al-ayn, så måste alla gå och besöka honom, vilket är svårt. Så det som ulema nämner, att det är fard kifaya, det räcker med att några muslimer besöker den som är sjuk. Och det är självklart bättre och bra att besöka de som är sjuka. Och belöningen känner ni till i att besöka en sjuk muslim i sitt hem. Taib. Den andra skyldigheten är att närvara vid ens broders begravning då han har dött. Fråga. Fard al-ayn, fard kifaya eller mustahab? Ja? Fard kifaya. Ahsant, det är sant. Om en muslim dör, så är det en skyldighet för vissa av muslimerna att be för honom och att följa hans begravningståg och att jordfästa honom. Alla behöver inte gå, men några måste gå. Och om ingen går, så får alla synd på sig. Så några måste gå. Tayyib. Och där känner ni också till belöningen. Den tredje skyldigheten är att acceptera hans inbjudan då han bjuder in dig. Samma fråga igen. Fard al-ayn, fard kifaya eller mustahab? Om din broder säger kom hem till mig imorgon och käka lunch.
Spelar kanske roll om det är volima eller
inte. Sant. Ta om det är en vanlig inbjudan på mat. Kom förbi imorgon, drick te och kakor.
Visa sig ändå
kifaya. Nej, inshallah, den korrekta åsikten att det är, nej, det är mustahab alam. Det är rekommenderat. Alltså om han säger till dig, kom hem till mig imorgon, det är rekommenderat att gå och besöka honom. Det är inte måste. Det måste om det är walima. För där har det nämnts konkreta bevis att profeten Muhammad a.s. säger att den som inte accepterar en inbjudan till en walima har trotsat Abul Qasim. Den har varit olydig mot profeten Muhammad a.s. Så då säger ulema att det är wajib att gå på en walima om man är inbjuden. På villkor av att man kan. Inte ibland folk ringer och säger kom på walima i Malmö i helgen till exempel. Kanske inte kan. Jag fick en inbjudan nu på fredag. Jag har flyg samma kväll. Det går inte, chalas. Man är ursäktad. Eller man är sjuk. Man kanske har ett arbetspass eller någonting sånt. Då är man ursäktad. Men kan man, så ska man gå. Förutom om det, man vet att det förekommer haram på festen. Bröllopsfest som är präglad av haram. En sån ska man inte gå på. Förutom om man går dit och ger folk nasiha. Taib. Och sen den fjärde skyldigheten som nämndes i hadithen är att göra dua för sin broder som nyser. Och det har vi talat om. Taib. Nästa hadith berättas från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. beordrade oss med sju saker. Och han förbjöd oss från sju saker. Han beordrade oss att besöka de sjuka, att följa begravningar, att göra dua för den som nyser och att befria den som svär från sin ed och att ge seger till den förtryckte och att sprida salam och att acceptera inbjudan. Och han förbjöd oss från att ha guldringar. Och han förbjöd oss från att äta eller dricka i silvertillbringare. Och han förbjöd oss från al-ma'athir, wal-qissiyya, wal-istabraq, wal-dibaj, wal-harir. Och alla de här fyra sistnämnda, eller fem sistnämnda, är olika klädesplagg och kuddar och liknande av siden och silke. Taib. Och den här hadithen finns också i Sahih al-Bukhari. Så han säger Rasulullah alaihissalam att han beordrade då muslimerna med sju saker och förbjöd dem från sju saker. Och den första var att besöka de sjuka, det har vi nämnt. Att följa begravningar, det har vi nämnt. Att göra dua för den som nyser, det har vi nämnt. Wa ibrar al-muqsim. Och att befria den som svär. Vad menas med detta? Att om din broder eller syster gör en ed och säger wallahi, jag ska göra si och så, eller jag ska inte göra si och så, eller du ska göra si och så, så är det rekommenderat att göra det som personen har svurit på, så att personen inte faller in i att behöva sona för en ed. Vi ska ta något exempel. Ett vanligt exempel, ni ser ibland folk bråkar vem som ska betala notan. Det är de är på en restaurang. Speciellt mashallah araber, mashallah väldigt generösa människor. När det kommer till att betala mat, taiv, så de står där i pizzerian vid kassan och säger jag betalar. Han säger jag ska betala, jag ska betala. Som att det är fight nästan. Och sen säger han wallahi jag betalar. Kallas. Om han säger wallahi, du ska låta honom betala. För om du betalar, då måste han sona för att han brutit en ed. Hänger ni med? Så hjälp honom att uppfylla sin ed. Gärna han säger wallahi på den här saken. Och så vidare. Eller du kommer hem till någon. Och han säger varsågod och sitta här. Säger, nej jag vill inte. Han säger wallahi sitta här. Ibland vissa de överdriver. Men om han gör så, så khalas. Då ska du besvara hans dua. Och det kan finnas andra konkreta exempel. Men generellt om någon svär vid Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man hjälpa personen att uppnå hans ed, att uppfylla hans ed. Och den andra som nämnde var wanasrul madlum, att man ska ge seger till den som är förtryckt. Och det här är om man har möjlighet, så ska man hjälpa dem som är förtryckta. Det kan vara med ord, det kan vara med agerande, det kan vara med pengar, men att man försöker ge seger och underlätta för dem som är förtryckta. Och sen ifsha och salam, att sprida salam. Sunna eller wajib? Sunna, na. De flesta ulema säger att det är sunna att sprida salam. Och det är wajib att besvara. Det är sunna att sprida, men det är wajib att besvara. Och att acceptera inbjudan. Det här har vi nämnt. Och han förbjöd från sju saker. Han förbjöd från guldringar. Och så nämndes olika former av siden och silke. Och det här är speciellt för männen. Profeten Muhammad a.s. stod en gång i moskén och höll upp guld och höll upp silke eller siden. Och han sa att de här två är haram för männen från min umma och de är halal för kvinnorna. Och den hadithen finns i Abu Dawud. Så guld i alla dess former är halal för kvinnor. I alla dess former säger vi. Taib. Vissa ulema har sagt att det är haram för kvinnor att ha cirkelformat guld. Som Sheikh Albani rahimahullah har den åsikten, men Allah alam så är det en udda åsikt. Och majoriteten av dem lärde är på åsikten att allt guld är halal för kvinnan. Taib. Och siden och silke är halal för kvinnor i alla dess former. Kläder, underkläder, lakan, whatever. Taib. Men de är haram för män. Och då nämner ulema ett undantag som han nämnt i en hadith där det var en av sahaba som drabbades av en sjukdom där man fick kronisk klia på kroppen. Al-hakka kallas det för på arabiska. Där det kliar oavbrutet på kroppen. Så den här mannen fick ha på sig siden. För att mashallah siden är väldigt skönt och bekvämt. Så han fick då det här undantaget. Så att om det är av medicinska skäl är det tillåtet. Okej? Okay? Annars är det inte tillåtet. Och som profeten Muhammed sa, så är det för dem i detta liv och det är för oss i nästa liv. Det är för muslimerna i paradiset. Och det skulle vara, alltså det är högmod för männen att gå omkring med siden och silken och guld. Och alhamdulillah att det är haram. Tänk om det skulle vara halal med guld och siden. Du skulle se muslimska män med otroligt mycket guld och sidenkläder och sånt. Det skulle inte vara en vacker syn, eller hur? Utan spara det där till paradiset. Taib. Så dessa saker är förbjudna. Guldringar. Taib, om någon har en vigselring av guld då? Är det ett undantag? En man har en vigselring av guld. Är det halal?
Han ska väl inte ha vigselringar överhuvudtaget.
Ja, sant. En muslim ska inte ha en vigselring. Det är en bidda. Det är en innovation att ha vigselring. Det hör inte hemma i muslimernas tradition. Det spelar ingen roll vilket material den är av. Taib. Nam. Så män får inte ha guldringar. Det som profeten hade, alaihissalatu wassalam, han hade en silverring med sin stämpel eller sigill på. Så att det är tillåtet. Taib. Och alla de här formerna av silken och siden var då förbjudna. Nam. Sen nämner författaren den kända hadithen som vi indikerade på tidigare. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att muslimen har 6 skyldigheter mot den andra muslimen. Och då så sa man, vilka är de, ja Rasulullah? Och då så sa han att du hälsar på honom när du möter honom, att du accepterar hans inbjudan när han bjuder dig, och att du ger honom råd när han ber om råd, och att du gör dua för honom om han prisar Allah när han nyser, och att du besöker honom när han är sjuk, och att du följer honom då han dör, gärna till begravningen. Nam, och de här har vi alla indikerat på, förutom om han ber dig om råd, ge honom råd. Det är också en skyldighet. Din bror kommer och säger, ja, jag behöver nasiha, jag behöver råd. Då ska du inte säga nej. Utan har du råd att ge honom de bästa och uppriktigaste råden du har. Det du önskar för dig själv, önskar du för din broder. Han kommer och frågar om din expertis. Du är duktig till exempel på bilar. Han säger, brorsan, jag ska köpa den här bilen. Är det ett bra köp eller inte? Ge honom råd. Kanske du har tid att följa med och kolla på bilen. En annan broder vill gifta sig. Vad tycker du om att gifta mig med en kvinna som har de här egenskaperna och så vidare? Ge mig råd. En annan kanske frågar om skilsmässa. Jag vill skilja mig. Vad ger du för råd? Han har erfarenhet och kanske säger nej. Det går att lösa. Ha sabber och så vidare. Han ger de bästa och finaste råden han har till sin broder. Taib. Nästa kapitel. Bab man semi'a al-afsata يقول الحمد لله. Kapitlet om den som hör någon nysa och säger alhamdulillah. Och där nämns en svag hadith som vi hoppar över. Det är tvärtom, det är den som nyser som säger alhamdulillah och inte den andra personen. Och det var bara en svag hadith i detta kapitel. Nästa kapitel, bab kayfa tushammitu man sami'a al-atsa. Kapitlet, hur ska man göra dua för den som man hör nysa? Och där nämns hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa att om någon av er nyser och säger alhamdulillah, så ska hans broder eller vän säga yarhamukallah, och han ska svara yahdikumullah wa yuslih balakum. Och det här har vi också nämnt innan. Yani, hur ska du svara om du hör din broder nysa? Om du hör honom nysa och säger alhamdulillah, så säger du till honom yarhamukallah. Han nämner också här hadithen som vi också nämnde tidigare, att Allah tycker om att man nyser och han ogillar att man gäspar. Så om någon av er nyser och prisar Allah, så är det varje muslims skyldighet som hör honom att göra dua för honom och säga yarhamukallah. Och vad beträffar att gäspa, så är det från en shaitan. Så om någon av er gäspar, så ska han hålla tillbaka det så gott han kan. Och om någon av er gäspar för den namn, så kommer Satan att skratta åt honom genom han gör det här ljudet. Och den här hadithen har vi också nämnt innan. Och han nämner också här en athar från Ibn Abbas där han säger Yaqulu idha shummit. Ibn Abbas sa då han skulle göra dua: Afana Allahu wa iyyakum minan nar, yarhamukum Allah. Här har vi någonting nytt. Ett annat och nytt sätt att göra det på. Nam, yani om Ibn Abbas nös. Han nös och man gjorde dua för honom och sa yarhamuk Allah. Så brukade han svara istället för att säga ihdikum Allah wa yuslih balakum, så sa han afana Allah wa iyyakum minan nar. Må Allah skydda oss och er från elden. Yarhamukum Allah. Må Allah ha rahma över er.
Man kan säga så.
Fast Afon, det här nämner Sheikh Albani, det här är om yani Ibn Mas'ud sa så här istället för yarhamukallah och inte istället för yahdikumullah. Jag sa fel. Så om en person nös och sa alhamdulillah, så sa Ibn Abbas afana Allahu wa iyyakum minan nar, yarhamukumullah. Yani han la till yarhamukumullah, det är samma sak som yarhamukallah. Men han la till här afana Allahu wa iyyakum minan nar. Men då säger här Sheikh Albani rahimahullah att det är bättre att hålla sig till vad som har nämnts i de autentiska haditherna. Att bara säga yarhamukallah. No. Wallah, men alla kulli hal, yani om en sahaba av denna kaliber som Ibn Abbas har sagt denna dua, så är det inshallah tillåtet. Yani han skulle inte göra så om det vore någonting fel. Taib. Som en person nyser och säger alhamdulillah, så kan du göra denna dua afana Allah wa iyyakum minan nar, yarhamukum Allah. Naam. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu, och han sa att vi satt tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och en av de närvarande nös och han sa alhamdulillah. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukumullah, eller yarhamukallah. Och då så nös en annan person och han sa inte någonting alls. Så profeten alaihi wasallam svarade inte. Och då så sa man ja Rasulullah, yani du gjorde dua för den ena men inte för den andra. Och då så sa profeten alaihi wasallam, han prisade Allah och den andra var tyst. Den ena prisade Allah och den andra var tyst. Ja. Och den här hadithen lär oss också att om en person nyser så säger man yarhamukallah. Och den lär oss också att man bara säger yarhamukallah om personen säger alhamdulillah. Taib. Och det här är nästa kapitel. Vi kommer nämna lite mer bevis på detta. Kapitlet: om en person inte prisar Allah så ska man inte göra dua för honom. Bab idha lam yahmadillah la yushammit. Yani gör inte dua för den som inte prisar Allah. Här nämns det från Anas att en man eller två män nös hos profeten alaihi salatu wassalam. Den ena prisade Allah, yani sa alhamdulillah, och den andra prisade inte Allah. Och då så, så profeten alltså gjorde dua för den ena men inte för den andra. Och han frågades om detta. Och då så sa han då samma sak, att den ena prisade Allah och den andra prisade inte Allah. Nah. Och här finns också då en viktig fråga. Om en person nyser och du kollar på honom, du ser att hans mun är helt tyst, han säger inte hamdulillah. Ska du då säga till honom yarhamukallah eller inte? Nej, du ska inte göra det. Vissa ulemaer nämner att det är makro, det är ogillat att göra det. Varför? För att profeten alaihissalam gjorde det inte. Taib. Och han sa också en annan sahih hadith, att om en person, ni hör någon av er nysa och prisa Allah, för shammitu, Så gör dua för personen. Och om man inte prisar Allah, fala tushammitu, så ska ni inte göra dua för honom. Och den hadithen finns i muslim. Klar och tydlig. Att om personen inte prisar Allah, så säg inte yarhamuk Allah. Taib, då kommer vi till en fråga. Ska man påminna personen? Han nös, han sitter tyst. Ska man påminna personen och säga, broder, säg alhamdulillah. Eller ska man inte påminna personen? Vad säger ni?
Om han är en person som man kanske tänker att han inte vet att han ska
Typ. Ibn al-Qayyim, här i Zad al-Ma'ad, han lutar åt Ibn al-Arabis åsikt att man inte ska göra dua för personen. Man ska inte påminna personen. Och hans argument är att profeten alaihissalam sa gör inte dua för honom, och att profeten alaihissalam inte i någon hadith påminner någon. Så att hadithen, säger han, är klar och tydlig på att man inte ska påminna personen, utan det blir som ett straff för honom. Han får skylla sig själv. Han går miste om denna stora dua att du ber om rahma för honom. Så han får skylla sig själv. Det blir som ett straff för personen. Men då säger vi så, ulema, som Ibn Taymin, att man efteråt, som du sa, om han är jahil, man kan lära honom. Alltså nästa gång du nyser, han kanske är ovetande, yani, så är det bra att säga alhamdulillah. Det är sunna. Folk kommer då göra dua för dig. Men om du vet att han inte bryr sig och så vidare, så gör inte dua för personen. Taib, om du hör honom säga alhamdulillah, gör dua för honom. Vad säger ni om det här scenariot? En person nyser, du sitter där, du hör någon nysa där. Han sitter där borta och nyser. Han säger alhamdulillah, lite tyst så där. De som är nära honom hör, men du hör inte. Ja. Får man då göra dua för honom? Ja. Ibn al-Qayyim säger att man går efter att om personen sagt alhamdulillah eller inte. Och det är inte ett villkor att du måste ha hört honom. Till exempel, du ser honom säga alhamdulillah med läpparna långt borta. Då kan du göra dua för honom. Eller, som vissa ulema nämner, att folket runt honom gör dua för honom. De säger yarhamukallah. Då vet du att de har hört honom säga alhamdulillah. Du kan gå efter det. Taib. För det viktigaste är att han sagt alhamdulillah. Och de här är indikationer och bevis på att han har sagt det. Så att det är då tillåtet. Wallahu a'lam. Ja. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att två män satt hos profeten alayhi salatu wassalam. En av dem var från en nobel, yani släkt, och den andra var inte från en nobel släkt. Yani en person var av status i samhället och den andra var inte av hög status i samhället. Och den personen som var av status nös och han sa ingenting. Han sa inte alhamdulillah, och profeten alayhi salam gjorde inte dua för honom. Och sen så nös den andra personen och sa alhamdulillah. Och då så gjorde profeten alaihissalam dua för den personen. Och då så sa sharif, yani den nobla personen, att jag nös hos dig och du gjorde inte dua för mig. Och den här personen nös och du gjorde dua för honom. Och då så sa han, inna hadha dhakar Allah fa dhakartuhu wa anta nasit Allah fa nasituka. Att den här personen mindes Allah, så vi mindes honom. Och du glömde bort Allah, så vi glömde bort dig. Här finner vi också el-itab, yani straffet. Att personen som inte säger alhamdulillah, det är på grund av vad? El-rafla. Att han inte säger alhamdulillah, yani han glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Så han straffas med att man glömmer bort honom. Han får inte detta privilegium att man gör dua för honom. Medan den andra mindes Allah, så vi minns honom. Han får denna ära av att vi gör dua för honom. Ja. Kapitlet. Kayfa yabda al-atis. Hur ska man börja då man nyser? Här nämner han från Abdullah bin Umar att om han nös så brukade han säga, det brukade sägas till honom, Naam, om man sa till Abdullah ibn Umar, yarhamukallah, så brukade han säga yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Naam. Yani om Abdullah ibn Umar nös och man sa till honom yarhamukallah, så brukade han istället för yahdikumullah säga yarhamunallahu wa iyyakum. Må Allah ha rahma över oss och er, och må Allah förlåta oss och er. Och Sheikh Albani säger att den här är sahih. Och han nämner också här från Abdullah, som sa att om någon av er nyser, så ska han säga alhamdulillahi rabbil alamin. Och den som besvarar honom ska säga yarhamukallah. Och han ska svara yaghfirullahu li wa lakum. Må Allah förlåta er och oss. Här finner vi en ny grej. Och det här är själva syftet med kapitlet. Om du nyser. Vi vet att man kan säga alhamdulillah. Men får du lägga till någonting? Får du säga alhamdulillahi rabbil alamin när du nyser? Och får du säga alhamdulillah ala kulli hal? Får du säga alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah? Ja. Och så vidare. Det finns tre autentiska siyar, yani formuleringar att säga på. Den första är alhamdulillah. Det här nämner Imam Nawawi i hans bok Al-Adhkar. Och han säger det är de lärda är överens på att det är rekommenderat för personen som har nysit att säga alhamdulillah. Och om han säger alhamdulillahi rabbil alamin, så är det ahsan, det är bättre. Och om han säger alhamdulillah ala kulli hal, så är det också bättre. Ja. Så att alla dessa tre sätt är autentiska. Att säga alhamdulillah ala kulli hal, det finns i Tirmidhi. Här, och det här är från profeten alaihissalam, alhamdulillah ala kulli hal. Och sen finns det alhamdulillah rabbil alamin, och att bara säga alhamdulillah. Så alla dessa tre är autentiska och går att säga. Men vad som är utöver det, nej. Du får inte komma med någonting eget, du får inte hitta på någonting. Och de sa att det fanns en man som nös bredvid ibn Umar, så sa han alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Och då så sa Ibn Umar att mashallah, vi prisar också Allah och vi sänder också salat och salam över profeten. Men det var inte så här han lärde oss. Det var inte så här han lärde oss att säga när man nyser. Yani vid det här tillfället får du inte säga alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah. Yani det blir en bidda, en innovation. Och det här bevisar också den viktiga principen. Och det är att många av våra adhkar, de är tawqifiya. Det vill säga att de är begränsade. Du får inte lägga till, du får inte ta bort, du får inte plussa på någonting. Utan vi säger dem så som profeten Muhammed har lärt oss, alayhi sallallahu salam. Taib. Så man har lärt oss att säga alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Då begränsar vi oss till dessa tre. Och hittar inte på ett eget sätt att säga på. Han berättar också från Iyas ibn Salama, från hans far, att en man nös hos profeten alayhi salatu wassalam. Faqala yarhamukallah. Och sen så nös en annan man, och då så sa han hadha mazkum. Den här personen är sjuk. Ja. Vi kommer tillbaka till förklaringen på den hadithen senare. Kapitlet bab la yaqul ab. Kapitlet, man ska inte säga ab när man nyser. Och här berättas det från Mujahid som sa att en son till Abdullah bin Umar nös i hans närvaro. Antingen Abu Bakr eller Umar. Yani mashallah, Abdullah bin Umar hade många barn, och en av dem hette Abu Bakr och en av dem hette Umar. Taib. Så hans barn nös och han sa Ab. Och då så sa Ibn Umar, Oma Ab, säg inte Ab. Ab ismu shaitan, mina shayatin. Ab är namnet på en shaitan. Ja'alaha bayna al-atsa wal-hamda. Och den här shaitan försöker få en att uttala hans namn efter att man har nyst och innan att man säger alhamdulillah. Den en person som nyser och säger, ska säga alhamdulillah, ska inte säga ab före. Taib, för att, som han här sa, det är ett av shaitans namn. Eller det är en shaitan. Det finns många shayatin. Och ni vet, till exempel, ja, det är en ism shaitan, alla. Ab. Till han, atchu ab. Gärna att det ljudet kommer, jag vet inte hur. Men att det ljudet kommer, vokalen på alif, yani ab eller abun, Allah alam, hur det uttalas exakt. Men han sa här att det är en shaitan. Och han nämner också ulema att det här är någonting som Abdullah bin Umar aldrig skulle säga från sin egen yani fantasi, utan det här är någonting han måste ha hört från Rasulullah alayhi salatu wassalam. Taib, nästa kapitel, den som nyser flera gånger. Och här berättas det från Iyas ibn Salama också, från hans far som sa till Jawas profeten alayhi salatu wassalam, och en man nös och han sa yarhamukallah, och sen så nös en annan man och då så sa profeten den här mannen är sjuk. Och han nämner också hadith Abu Huraira där han sa, eller en affär från Abu Huraira där han sa, gör dua för honom genom att han nyser en gång, två gånger och tre gånger. Vad som är utöver tre gånger är sjukdom. Yani, om våran bror här nyser, han säger alhamdulillah, då säger vi yarhamukallah. Han nyser igen, alhamdulillah, vi säger yarhamukallah. Tredje gången, alhamdulillah, yarhamukallah. Och han nyser en fjärde gång, khalas. Huwa mazqum, yani han är förkyld. Så att man ska inte säga yarhamukallah mer än tre gånger åt en person. Han kan fortsätta säga alhamdulillah. Och till exempel, mashallah, våren, det kommer pollenallergi. Vissa personer nyser kanske 50, 60, 100 gånger om dagen. Han kan säga alhamdulillah varenda gång. Men den som är nära honom säger bara tre gånger, yarhamukallah. Och efter tredje gången, khalas, han är mazqum, han är sjuk. Taib. Ska man göra någon annan dua då? Ska man säga shafakallah eller? Ja. Vissa ulema från Shafi'iyya har sagt det. Baserat på hadithen, han är förkyld. Då så säger de, yani fjärde gången säger till honom shafakallah. Men det saknar grund. Det har inte nämnts i någon hadith. Så att säga att det skulle vara sunna eller bättre eller någonting sånt, la. Utan personen är sjuk. Och man kan generellt göra dua bil afia. Men att man ska säga någonting fjärde gången han nyser, det finns inget bevis för. Okej? Okay? Så tre gånger. Nästa kapitlet om en judisk person nyser. Och där nämns det hadith Abu Musa att judarna i Medina brukade komma och nysa inför profeten alayhi salatu wassalam i hopp på att han skulle säga till dem yarhamukallah. Men han sa till dem yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah. Som ni vet, här nämns el-Yahud, för det var de som levde i Medina. Det var Medina, bodde inga kristna och det bodde inte heller massa mushrikin, utan det var muslimer och judar. Och de som var mushrikin hade blivit muslimer. Så judarna bodde i Medina och väntade på den sista profetens ankomst, och när han kom och de såg att han var arab så ville de inte följa honom. Men som alla säger, de visste att han var en sann profet. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De kände honom lika väl att han var en sann profet som sina egna barn. Och de visste att hans dua är besvarad. Så de ville ha hans baraka. Yani dua, baraka från hans dua. Så de kommer till honom och nyser. Eller låtsas nysa för att han ska säga till dem yarhamukallah. Men det gjorde han inte. Utan han sa istället yahdikumullah wa yuslih balakum. Och det här är också tashmit. Ordet tashmit betyder att göra dua. Taib. Så han gjorde dua för dem. Och det här är som ulema säger ta'lif. Yani det är en gest av vänlighet. För att vinna deras hjärtan och visa en god bild av islam. Han gjorde en fin dua för dem, mashallah. Att han bad Allah att vägleda dem och korrigera deras tillstånd. Vilket är någonting väldigt vackert, mashallah. Så att om en icke-muslim nyser och säger alhamdulillah i din närvaro, så får du säga till honom yahdikum Allah wa yuslih balakum. Det här är sunna. Om en icke-muslim nyser och säger prosit, vad gör du då då? Nej. Bara om han säger alhamdulillah. Okej? Okay? Och alla de här orden prosit och jag vet inte, vad säger man på engelska? Ja, God bless you. Och så vidare. Det finns ingenting speciellt att svara på det. Och det är också ett fel som vissa människor gör. Att de byter ut, alltså vissa juhal från muslimerna, byter ut alhamdulillah mot prosit. Ja. Khasara, de har förlorat den här goda ena belöningen som finns i att säga alhamdulillah och den duan man får från de som hör den. Taib, nästa kapitel, och vi är snart färdiga här. Får en man göra dua för en kvinna som nyser? Och där nämns hadith Abi Burda som sa att jag gick in till Abu Musa och han var i hans dotters hus, Umm al-Fadl ibn al-Abbas. Så hon nös men sa inte alhamdulillah, och jag nös och han sa till mig yarhamukallah. Så jag berättade för min mamma om detta, och när hon då kommer och frågade om detta, hur kommer det sig att du gör dua för den här tjejen och inte den här tjejen? Och då så säger Abu Musa att den här personen sa inte alhamdulillah och den andra personen sa alhamdulillah. Och så sa han, jag hörde profeten alaihissalam säga att om någon av er nyser och prisar Allah, så ska ni göra dua för personen, och om personen inte prisar Allah, så ska ni inte göra dua för personen. Och den här personen nös och sa inte alhamdulillah, så jag gjorde inte dua för honom. Och hon nös och sa alhamdulillah, så jag gjorde dua för henne. Och då så sa mamman, ahsant. Okay. Så frågan här, att göra tashmit åt en kvinna som nyser. Denna hadith tyder på att det är tillåtet. Det tyder på att det är tillåtet att säga yarhamukallah till en kvinna som nyser. Eller om en kvinna säger till dig yarhamukallah, att du säger till henne yahdikumullah wa yuslih balakum. Vissa av ulema, tror jag Imam Ahmed, nämnde att det får inte vara med avsikt av att det får inte finnas någon fitna. Att en person till exempel vill flirta med en tjej och det är svårt att komma nära henne, kanske på jobbet eller i skolan, och sen hon nyser och då får han chansen. Yarhamukallah syster. Ja? För att yani, påbörja någonting. Då är det felaktig avsikt. Om hon är ung, ogift, vacker och så vidare. Eller? Då är det fitna och då är det inte tillåtet. Men bara generellt, yani, det är tillåtet. Hon är äldre, hon är en släkting eller någonting sånt. Och det inte finns någon fitna, då är det tillåtet. Samma sak som att ge eller besvara salam mot en syster. Det får man inte heller göra med avsikten av att flirta. Det blir också fel avsikt. Men i grunden det är halal. Och det kommer att komma senare i boken kapitel om att hälsa på kvinnor. Namn. Vi ska avsluta med lite kort etik som inte nämns här beträffande att nysa. Det har nämnts i en autentisk hadith att profeten a.s. då han nös brukade täcka sitt ansikte med handen eller sina kläder, och han brukade dämpa rösten. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Abi Dawud. Namn. Så här har vi etik när man nyser. Att man nyser inte rakt ut. Hatsho! Och det kommer yani, mashallah, partiklar fyller hela rummet. Varför? För det kan komma på personen. Det är ofräscht, det är ohygieniskt, det kan vara bakterier. Det kan komma på andra människor, det kan komma på deras mat, på deras dricka och så vidare. Två, det ser inte heller bra ut att nysa ut på det här sättet. Tre, varför täcka munnen när man nyser med handen eller med kläderna eller med armbågen? Jo, för det kan komma ut någonting från dig när du nyser. Och ni vet ju alla hur pinsamt det kan vara. Du nyser och det kommer ut snor från näsan som hänger. Du vill inte att någon ska se dig på det här sättet. Så Håll för munnen och näsan när du nyser. Med munnen eller med kläderna. Så att om det skulle komma ut någonting kan du ta bort det. Så att du slipper hamna i en sån här pinsam situation. Så profeten Alisson brukade täcka munnen med handen eller med kläderna då han nös. Näsduk går också bra. Och han brukade dämpa rösten. Han brukade inte höja rösten när han nyser. Och det har nämnts en affär jag hittade här. Som Ibn Hajar nämner i Fethul Bari. Som berättas från Abdurrazzaq al-San'ani. Från Qatada. Som är från Tabi'in. Han säger att 7 saker är från shaitan. Och en av dem var att överdriva när man nyser. Yani att man med flit höjer rösten på det sättet. Att det här är något som är från en shaitan. Man överdriver. Det behöver man inte göra. Ulema nämner också här en till sak när man nyser. Att vad som har nämnts här i hadithen är att täcka munnen. Eller liksom munnen och näsan. Men det nämner inte att man måste vända sig bort. För vissa ulema nämner att om man vänder sig bort. Vänder på huvudet. Inte kroppen. Alltså bara på nacken. Och nyser hårt. Så kan det skada dig. Jag vet inte, det är ont ibland. När man nyser för mycket. Och du är i ett obekvämt läge. Med nacken. Så att du ska inte behöva sätta dig själv i en sån situation. Kanske vrida hela kroppen, ja. Men att vrida på nacken på det här sättet. Till höger eller vänster. Kan vara skadligt för människan. Nej, en annan sak. Sista punkten kanske här. Nej, 2 punkter till. En jättevanlig fråga. Vad gör man om ens småbarn nyser? Ens lilla bebis nyser? Vad gör man då för någonting? Bilal, hur står vi? Nesit. Om det här är ert svar så är det rätt svar. Man gör ingenting. Ni sa ingenting, man gör ingenting. Ja? Det här är rätt svar. Lätt kolsje. Man gör ingenting. Som Ibn Muflih nämner. Och även Sheikh Albani, han säger att det är takalluf. Vissa, du vet, när bebisen nyser så säger mamman, alhamdulillah. Nej, det är fel. Alltså om de är i den här bebisåldern. Det finns inget takliv på dem. Och att göra den här dikker är någonting som individen ska göra. Det är inte någonting du kan göra åt en annan människa. Som en person som ber, kan du läsa fatiha åt honom? Nej. Din kompis ska äta, kan du säga bismillah åt honom? Nej. Utan det här är en dikker som man gör individuellt. Du kan inte göra den åt någon annan. Okej? Okay? Men självklart sen om barnen blir äldre i inlärningssyfte. Att man lär barnen att säga alhamdulillah när de nyser. Men det här vanliga som vi syftar på att den lilla bebisen ligger där i sin vagga och nyser. Och mamman säger alhamdulillah. Eller pappa. Är inte sunna. Det saknar grund i islam. Och ulema säger till och med att det är fel. Som Sheikh Albani säger att det är takalluf. Det är en överdrift. Sista punkten. Om du nyser i bönen, du står och ber och nyser, får du då säga alhamdulillah? Ja? Man ska göra det. Ska alltså. Eller man får. Namn. För vi sa att säga alhamdulillah generellt är sunna. Så att om du säger ska, det blir wajib. Man får göra det. Namn. Det är inshallah och ta'ala tillåtet att göra det. Det har nämnts här. Ibn Hajar nämner att det är autentiskt berättat i Tirmidhi från Rafa'a. Att han nös i bönen och sa alhamdulillah. Och profeten a.s. Kritiserade inte honom. Utan det som var fel var att hans kompis sa irhamukallah i bönen. Men att han sa alhamdulillah, det var inget fel med det. Taib. Och så säger Ibn Hajar wa bihi qala al-jumhur. Min as-sahaba wal-a'imma ba'dahum. Och det här är åsikten av majoriteten av sahaba och imamerna efter dem. Wa bihi qala Malik wa Shafi'i wa Ahmed. Att det är tillåtet att säga alhamdulillah om man nyser i bönen. Taib. Och jag tror det är Abu Hanifa som säger att det inte är tillåtet. Men det korrekta åsikten baserat på den här hadith att det är tillåtet. Och då säger vissa att det är tillåtet till sunnabön och inte fardbön. Men hadith i Rafa'a var en fardbön. Så att den bevisar att det är tillåtet i både sunna och i fardbön att säga alhamdulillah.
Man fick inte svara.
Du får inte svara på någon annan i bönen. Om du nyser på fredagsbönen då, alltså under khutba, imamen håller khutba och du säger du nyser, får du då säga alhamdulillah? Får man det säga? Ja, under khutban. Inte bönen, khutban. För det finns ju hadithen att du ska vara tyst. Så vilken har företräde? Inte bönen, för att du sitter på khutban, imamen pratar. Mashallah, bra istidlal här. Men den korrekta åsikten är att man inte får säga alhamdulillah. Och vissa ulema säger att du får säga det tyst för dig själv, alltså i dig själv. Samma sak som Uthaymin säger om du nyser på toaletten. Du ska inte säga alhamdulillah utan du säger det tyst i dig själv. Okej? Okay? Ja. Så där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.